Vi håller ju nu på och talar om den här boken Överraska världen. Och vi har kommit fram till den tredje rubriken Lyssna efter anden. Överraska världen. Ja. Det tror jag verkligen behövs i den här tiden, eller vad säger du? Och huvudtemat här det är ju att du och jag ska bli uppmuntrade att leva ett liv där Jesus kärlek får märkas och uppenbaras bland våra medmänniskor. Att vi får vanor i våra liv som förändrar vår värld och människor runt omkring oss. Och vi har talat på de här söndagarna om att vi får välsigna andra människor, vi får uppmuntra dem, vi får göra goda handlingar gentemot våra medmänniskor. Vi har uppmuntrats att bjuda tre vänner på mat, varav en inte är troende, och så vidare. Och allt det här handlar ju om att vi vill nå ut till människor med den Jesus som vi har funnit. Och nu har vi kommit då till att faktiskt hitta en puls i detta att lyssna till andens röst. Och jag tänkte läsa ifrån Matteus evangeliet och det är ju en text egentligen där Jesus gör det här brödundret. Men på slutet där så står det de här versarna och det är Matteus kapitel 14, 22-23. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Faktum är att när man läser evangelierna så märker man att gång på gång så väljer Jesus att gå undan i ensamhet. Bara för att be och för att vara med Gud, Fadern. Det är inte bara det sätt han ber på. Han ber också tillsammans med lärjungarna och tillsammans med andra. Men det är en del tillfällen som han väljer att gå undan i ensamhet. Och jag tror att det här var faktiskt ett sätt som Jesus levde. Det var viktigt för honom att då och då vara ensam med Gud. Och det står ju också, han säger också så här: sannerligen jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så det var som att han hade lärt sig att lyssna in och faktiskt se vad Gud visade honom. Och så gjorde han det Gud visade. Och sen säger han ju kring bön vidare så här. Och det gäller ju för dig och mig, tänker jag. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till min fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så det finns en poäng med att gå i ensamhet. Jag vet inte vad jag gör. Så, är det bra? Så det finns en poäng med att du och jag är i ensamhet med Gud och söker honom. Vi behöver göra det. Men det här med enskild bön, det var självklart faktiskt för Jesus som jude. För morgon som kväll, först och sist på dagen, så ber alltid en jude. Vet ni, för en jude så var det så här att för morgon som kväll, och så är det fortfarande, så ber alltid en jude någonting som kallas Shema Israel. Det betyder lyssna eller hör Israel. Och då är det så att när en jude ber, det första det är att den förväntar sig att Gud vill tala och den ska lyssna. Och därefter lyda och sist handla efter det Gud säger. Och det här kommer faktiskt i de 10 budorden som du kan ha hört. Och det är faktiskt att det börjar, de 10 budorden börjar med Shema Israel. Det står så här i Andra Mosebok 20, vers 1. Detta är vad Gud sa. Och där står det Shema Israel. Egentligen att lyssna.
Det är det viktigaste först och främst. Sedan göra. Och det är faktiskt också det Jesus citerar. För han får ju en fråga, vad är det viktigaste budet? Och då så säger han så här. Och det står i Markus kapitel 12. Då säger han så här. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Så det Jesus gör är att han citerar en slags kortsummering som finns i femte Mosebok av de budorden. Och vad det viktigaste är där, det är att först lyssna. Sedan kan du älska Herren tillbaka. Sedan kan du älska din nästa. Men det börjar i lyssnandet. Jag tänkte ta ett exempel. Det finns ju så många exempel på människor i Bibeln som lyssnar på Gud och som hör Gud på olika sätt. En av de här, det är Ananias. Och det står om honom i Apostlagärningarna 9. Och då står det så här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias, han svarade, ja, herre. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga Judas hus efter en som heter Saul och är från Tassos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom så han kan se igen. Vilken instruktion, va? Tänk att få den instruktionen att nu ska du gå till Sveavägen 20. För där sitter en människa och ber. Och jag sänder dig till honom. Ungefär så var det ju. Och tänk vad viktigt det var. Jag har många gånger tänkt på det. Jag gillar den här killen, Ananias. Han var säkert ledd av Gud många andra gånger också. Men det är detta tillfälle som står. Tänk, han fick vara med och upprätta Paulus så att Paulus kunde börja sin tjänst för Gud. Han var oerhört viktig. Och det är inte alltid heller de som syns och märks som Gud använder, eller det är väl ofta så egentligen att Gud använder den som inte syns och märks, skulle jag säga. Och tänk på det, hur viktigt det är. Det behöver inte vara så att du får en sån här superinstruktion. Men det kan ju handla om att du ska ringa någon. Du ska uppmuntra någon. Du ska gå till någon eller något annat. Heja på din granne. Det kanske är så det börjar. Som en tanke som du får. Sen tänkte jag på det här med avtalade möten. Har du någon gång varit med om det här när man har avtalat ett möte med någon och på en speciell plats och så dyker den andra inte upp eller kommer den för sent? Det är ju något som en svensk har väldigt svårt för. Det har inte alla kulturer lika svårt för, men en typisk svensk har lite svårt för det. Tänk dig, en kväll så hade Gud stämt möte med Adam och Eva. Som vanligt så vandrade han omkring i paradiset. Där är den svala kvällsbrisen. Men Adam och Eva, de dök inte upp den avtalade tiden. Adam, var är du? Ropar Gud. Adam och Eva hade gömt sig bland träden för att inte synas. Och varför? Jo, för de kände ju skam. För de hade ju varit olydiga mot Gud. Och de hade ätit av det förbjudna trädet i trädgården. Jag tror att Gud vill ha en speciell tid för att träffa dig och mig. För att vara med dig och mig. Och han vill träffa oss regelbundet. Tänk dig att Gud har velat prata med dig väldigt länge. Tar vi oss tid att lyssna till Gud? Eller kommer det upp något annat viktigare möte kanske? Hur många gånger gör inte Gud sig tillgänglig varje dag egentligen för att tala till dig och mig? Bara för att kanske bli utestängd från vår kalendertid. Om vi nu har kalender. Det har ju många. Tänk dig att han säger, Du, jag har velat prata med dig väldigt länge. Men du har varit för upptagen att ta dig tid med mig. Och du öppnar sällan kanske Guds mail. Bibeln alltså. Du ber sällan. Eller ber du kanske inte alls. Du lyssnar inte på mig. Men jag vill möta dig. Jag vill komma till dig. Ja, vi kan ha både den ena och den andra ursäkten för att inte ta tid med Gud. Men Gud är intresserad av dig och mig. Kom ihåg det. Och han vill möta dig och mig. Men vi måste faktiskt avsätta tid. Det är så krasst. Vi måste avsätta tid för att vara med honom. Adam och Eva, de kände Gud innan de syndade. Men synden, bortvändheten förändrade människan och vår kurs. Och vilket skapade ett gap mellan människan och Gud. Det var bara Jesus som kunde överbrygga detta gapet. Så att vi kunde också få den ursprungliga relationen till Gud. De hade en avtalad tid med Gud. Och finns det något större möte än att ha ett möte med honom? Egentligen. Jag tror att vi behöver lära oss att ta tid med Gud. Att vi tar tid i ensamhet, tystnad och bön. Och lär oss att lyssna in hans röst. Så att han får fylla oss med sin kärlek. Så att vi kan ge den vidare. För det är just där i tystnaden, tänker jag, som Gud ger oss den här kärleken att älska andra. Ja, men hur gör jag då? Och nu är vi lite mer inne på vad boken talar om. Hur gör jag? Ja, boken föreslår att vi avsätter en särskild tid. Men då vill jag också bara säga, och det har jag egentligen sagt redan, men jag vill betona det. Det är att all gemenskap med Gud, det har sin grund i Jesus och det Jesus har gjort. Det måste hela tiden utgå därifrån. Det är liksom inte något slags flummigt varande jag pratar om nu inför någonting. Utan det är Jesus. Det är Jesus det handlar om. Boken föreslår att du avsätter en tid i veckan. Kanske på 15-20 minuter. Alltså detta handlar ju om hur van du är att lyssna in Guds röst. Är du väldigt ovan så kanske det känns jättemycket. Kanske du ska avsätta 5 minuter och sen låta det växa därifrån. Eller varför inte egentligen göra det som en del av din vanliga bönerutin flera dagar i veckan, att du tänker att ja, men jag vill lyssna in Gud, jag vill lyssna in den helige ande. Vad vill den helige ande säga till mig? Om jag ska ge lite råd så, alltså, det är ju väldigt bra att läsa den här boken. Varför inte börja med att göra det innan du stillar dig? Börja med att läsa Bibeln, för då lär du dig också att känna igen Gud när han talar. Och kanske lyssna på någon lovsång. Personligen lyssnar jag ganska ofta på instrumental lovsång, för det hjälper mig att fokusera och bara vara inför Gud. Och ju mer rutin du får så kommer du märka att du kommer längta efter de här stunderna. Men börja inte i det, liksom det här stora, utan börja i det lilla och låt det växa därifrån. Så ska jag bara säga en väldigt intressant tankeställare som har med Bibeln att göra. Det här är viktigt, men det är lite inom parentes också. Visste du att om du läser 3-4 kapitel, det vill säga ungefär 15-20 minuter om dagen i Bibeln, så läser du ut Bibeln på ett helt år. Det är inte mycket. Och så kan du fundera på hur mycket tid, det tänker jag på mig själv också, hur mycket tid spenderar jag på sociala medier? De flesta av oss är nog där mer än 15-20 minuter. Jag menar inte att alla måste läsa ut Bibeln på ett år, men bara, det är inte fel. Det är bra liksom, att läsa Bibeln. Så nu kommer vi till punkt 2, och det är just det här. Rensa bort det som stör. Och en sak är ju mobilen. Om den stör dig, så ha inte den nära dig då när du tar den här stunden i stillhet. Gå undan för att vara själv med Gud. Kanske i ett rum, som Jesus säger. Han sa ju att vi skulle låsa in oss till och med i ett rum. Men kanske naturen är din plats. Låt det vara din plats för stillhet då. Eller något annat ställe där du tänker, men här kan jag bara vara fokuserad på Gud och på att lyssna. Ja, men då kan det ju vara så här, men jag får upp massa tankar hela tiden när jag ska vara inför Gud. Det är både ditten och datten, och vad jag ska laga för mat och vad jag ska göra sen och vad ska jag om ett år eller imorgon. Ja, men ha gärna då ett anteckningsblock vid sidan om. Om du får en sån där tanke, skriv ner den där och så återgår du till att vara inför Gud. Det kan vara en väldig hjälp. Så har du det där, så kan du ta hand om det sen. Det nästa är, släpp in Gud. Och efter att ha bett och överlåtit dig själv, låt den helige ande möta dig. Be. Jag brukar be, helige ande, jag öppnar mig för dig. Kom och förmedla det du vill. Jag brukar be så konkret. Men det kan också vara, jag ska också säga det, när du ber så kan det vara att du börjar bli distraherad. Du kanske får en tanke att, ja, men jag är ju inte värdig det här. Jag är en dålig människa. Ja, men då får du också be, Jesus, tack för att du har förlåtit mig. Tack för att du har öppnat vägen till Fadern. Och så får du återgå till att be och söka Herren. Men det här med att stanna upp och vara inför Gud, det handlar inte om någon slags österländsk meditation, ska jag också säga. Det är inte att du ska inte tänka på någonting, gå bort från dig själv, utan du ska ha ditt fokus och ditt fäste på Jesus. Det är han du ska fokusera på i den här bönen, i det här att vara inför Gud. Och ju mer du fäster ditt fokus på honom, så kommer du märka att andra tankar släpper. Den fjärde punkten, det är följ Guds maningar. Först kanske den helige ande visar dig något personligt, något som du behöver jobba med i ditt kristna liv. Det kan vara något du behöver bearbeta. Eller något han vill du ska ta emot. Det kanske är en gåva han vill ge dig. Eller något annat som han vill förmedla genom dig. Han kan visa dig viktiga saker som han vill att du ska välsigna andra människor med. Kanske du ska ge någonting till någon. Och det kan ju vara något litet. Någon fin sak du ska ge. Men Gud kan ju ibland utmana också. Om ni inte har märkt det. Jag vet någon som blev utmanad att han skulle ge en bil till någon. Det kan faktiskt Gud göra. Han kan ge dig inspiration att göra något speciellt. Och att visa på Guds kärlek till en medmänniska på ena eller andra sättet. Och jag tror att det är något som är väldigt viktigt, att vi är människor som är människor som lyssnar in. Vad säger anden? Vad vill Gud säga? Gud och anden är ju samma sak. Fadern, sonen och den helige ande. Anden kan instruera oss. Och jag tog ett exempel från apostlärningarna. Men om du läser apostlärningarna, så kommer du se att gång på gång så fick de olika instruktioner om olika saker de skulle göra innan de gjorde dem. Gång efter gång. Så låt oss avsätta en särskild tid. Rensa bort sånt som stör. Släppa in Gud. Och följa hans maningar. Vad han än manar oss till att göra. Nu tänkte jag att vi skulle göra så här. Att vi faktiskt skulle omsätta det här i praktiken som vi har pratat om. Som jag har pratat om. Vi tar en liten stund i tystnad. Och så är vi inför Gud. Och så låter vi honom tala till oss var och en personligen. Jag tänker be en bön alldeles strax. Där vi överlåter oss. Så tar vi en liten stund för detta. Vi tar några minuter. Men kom ihåg, gör detta också hemma sen. Jesus, vi tackar dig för att du är här. Tack för att du är här med din ande. Tack för att du vill tala till oss var och en. Tack för din heliga ande som du har gett oss. Och heliga ande, vi ber nu den här stunden när vi ska vara tysta och lyssna. Herre, kom och tala till oss. Välkommen heliga ande.